Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Carolina Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur lever man i den här världen och mår bra. Och dessutom vill jag att det här ska vara podden som inspirerar dig till förändring. Prestationspodden har ett nyhetsbrev och gå gärna in på carolinaorbeli.com och signa upp om du vill ha mer från podden. Och dessutom, det är lätt att glömma vad som sägs och jag har fantastiska gäster, så det är bäst att bli påmind helt enkelt. Ja, jag har lite ont i huvudet. Det kanske hörs på min röst att jag är dämpad. Eller jag har inte ont i huvudet nu. Det har precis släppt. Väldigt skönt. Men jag, på rekommendation av min underbara kollega Jenny Hagman, så gick jag till en kvinna som heter Gun Boll för chakrabalansering och massage. Eller jag visste inte riktigt vad jag skulle på, men det var tydligen det som jag gick på i alla fall. Men hon sa, gå dit, hon är superbra. Och jag är nyfiken, så jag gick dit. Och hon knådade och höll på där. Och jag har väl alltid varit lite, eller jag är inte skeptisk till chakran, men jag vet ingenting om chakrabalansering och hur det nu skulle funka. Och jag är inte skeptisk, men jag vet ingenting i alla fall. Men jag tänkte, vad ska det här leda till? Och hon höll på där och hon var väldigt sträng mot mig och sa att jag absolut inte fick gå och jobba efteråt. Och jag hade en inbokad intervju med dagens gäst Kajsa. Så jag var tvungen att göra intervjun, men då sa hon strängt till mig att då ska du bara slappna av. Inte alls vara på tårna i huvud taget som man lätt är i en intervju, utan sitt bara där och njut. Så det försökte jag med. Jag kan väl se om det hörs någon skillnad på intervjun. Men i huvud taget så sa hon så här, hem och lägg dig. Du får inte göra någonting efter det. Hon verkade inte förstå hur det är att ha två barn, katt och en man och allt det här. Så jag gick inte riktigt hem och la mig. Och det känns som att någonting hände i alla fall. Det påbörjade någon slags utrensning. Så jag känner att hela kroppen bara säger ifrån, om man säger så. Ja, så lite trött. Men ändå fascinerad att det kunde ge, alltså chakrabalansering ska man inte bara tro är vad som helst. Man blir verkligen påverkad och jag kommer gå dit igen. Alltså jag tror att det händer någonting väldigt bra med min kropp. Jag är ju verkligen, som ni vet, inne i en fas då jag bara tar hjälp av alla möjliga håll och kanter. Jag tror att den här breathworken jag håller på med öppnar upp till det. Att man verkligen blir sann och verkligen vill ta tag i det som är. Dagens avsnitt skulle egentligen varit en breathworks-intervju helt enkelt med min lärare, men då tjöt bara jättekonstigt självaste, ja, det var tekniken igen som var märklig. Jag tror dock att det kan ha varit en räddning för mig, för jag vissa dagar pratar jag extremt dålig engelska och det var en sån dag. Och jag hoppas nu att hon kan tänka sig komma tillbaka och att jag får fullfölja intervjun. För jag hade verkligen, det skav inom mig. Men herregud, jag hittade inga ord. Det är så märkligt när man sitter och intervjuar att man verkligen inte hittar ett endaste engelskt ord. Det är som att podden är så mycket svenska för mig. Jag är inte superbra på engelska annars, men det flyter ju på mycket bättre. Man har så mycket ansvar över teknik, över gäst, över... Ja, och jag kan bara göra en sak i taget, tydligen. Men ja, så att, det kommer förmodligen komma en intervju framöver om breathwork och den var otroligt fin. Och sen ska ni också se fram emot en intervju där jag går och på det stället jag går och får laser på nervsystemet. Det ser jag verkligen fram emot.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ja, eftersom jag är lite trött så tänker jag att det här avsnitt eller det här försnacket får bli av ett lite kortare slag. Och jag har fortfarande platser kvar i min coaching, även om det håller verkligen på att fylls på. Så roligt att det är många som vill komma och skapa förändring. Och är det så att du känner att du vill komma närmare dig själv, komma närmare din sanning, minska stress, minska prestationskrav, hitta ett nytt jobb till exempel och behöver hjälp att ha modet, att ta steget, att göra det. Eller ny karriär. Överhuvudtaget skapa förändring. Så är du varmt välkommen till och gå in på carolinnorbeli.com. Mitt retreat 22-25. Det börjar verkligen fyllas på nu. Jag har ett hus som kan fyllas på lite mer. Där på Mallorca så är ni två stycken. Kanske tre, men så åk med. Vi ska ha den mest magiska, självläkande tiden där vi ska vandra och yoga och äta hälsosam mat och bara finnas för oss själva. Och platsen är ju som sagt magisk. Den är läkande i sig. Bara bergen och havet och att bada i det här havet när det är vår. Det är ju helt magiskt för att då är det ju så rent och krispigt. Och vi brukar alltid hinna med det, löpsel, som att vi har stressigt. Men sista dagen så brukar vi gå ner och bara hänga där vid havet och bara vakna med att man ska gå upp och yoga och sen äta en frukost som är helt gudomlig. Ja, ni hör. Häng med helt enkelt. Gå in på carolinnorbeli.com och så skickar jag information. Till det här avsnittet har jag intervjuat Kajsa Ingemarsson. Hon är författare, hon är coach, föreläsare och hon har skrivit boken 12 nycklar till ett magiskt liv. Din guide till mening, inre rikedom och frid. Och Kajsa har enormt mycket erfarenhet av livet, eller vad man ska säga. Hon har mattat ut sig ett flertal gånger och därav fått mycket kunskap om personlig utveckling och hur man skapar förändring. Så det var ett väldigt intressant samtal. Lyssna till Kajsa Ingemarsson. Hej och välkommen till Prestationspodden, Kajsa.
Tack.
Berätta för lyssnarna som inte vet vem du är. Vem är du?
Ja, precis. Det är då man inte ska börja med att säga vad man heter och vad man jobbar med, eller hur? Men nu gör jag det lite mer konventionellt då.
Ja, gör det.
Jo, men jag är författare. Har jobbat som författare på heltid sedan 2002. Där jag debuterade. Och idag gör jag ju lite andra saker också. Jag bytte ju inriktning på mitt skrivande runt 2013. Började skriva böcker mer med inriktning på livsåskådning, andlighet, personlig utveckling. Och det i sin tur har lett till att jag jobbar med också med individuell coaching, vägledning. Mm. Jag leder resor, håller workshops, retreats.
Ja. Vi kör lite samma, du och jag.
Ja. Och ja, annars är jag en stockholmare som bor tillsammans med min man inne i stan i en lägenhet med två utflugna döttrar i 20 plus. Mm. Så ja, ungefär.
Berätta, vad var det som fick dig att börja skriva om mera självutveckling och andlighet, kan man väl också säga.
Mm. Ja, det började med en bok tidigt. Den kom redan 2008 faktiskt, som heter Drömliv, lycklig ja. På riktigt, som jag vet att du har läst.
Det var den jag läste. Det är ja. En av, ja, om lyssnarna gillar podden så skulle de vara glada, för det är en av anledningarna att jag vågade ta steget.
Ja. Ja, det där blev väl liksom en liten föregångare till vad jag gjorde sen. Men den kom sig väl ur att jag hade jobbat kreativt så länge då. Jag hade jobbat med radio och tv och skrivit manus och varit skådespelare och gjort en massa saker. Och började väl liksom fundera lite mer över vad kreativitet är och vad det är som leder oss. Vad är intuitionen? De frågorna började väckas. Jag hade skrivit många framgångsrika romaner. Skrev 7 romaner som alla blev såna här bästsäljare. Mm. Men efter den 7:e så tog det bara stopp. Och det var lite oväntat. Och när jag funderade på, men vad ska jag göra, vad ska jag skriva om? Jag hade liksom en idé till en roman, men den ville inte födas. Då dök den här tanken om att utveckla det här med kreativitet. Vad är det för någonting?
Mm.
Vad kommer det ifrån, den där kraften? Vad är inspiration? Vad är det som vi får till oss? Och varifrån får vi till oss det? Och kan vi påverka det på något vis? Och så. Och då ledde det till att boken Den magiska gnistan kom till. Och jag förstod ganska tidigt att det här skulle bli fler böcker. Så då man kan ju säga att jag bytte helt genre från att skriva liksom samtidsromaner till att slå in på ett område där jag exponerade mig själv mycket mer också. Med vad jag kom ifrån, vad jag tror på, hur jag lever mitt liv. Den andra boken, det blev en trilogi det här så småningom, den andra boken heter Modern mystik. Och där går jag ännu djupare in i mysteriet människan. Och i takt med att jag skrev de här böckerna, den tredje sen heter Hjärtats väg och den utforskar kärleken som drivkraft. Inte den romantiska kärleken då kanske, utan kärleken som den stora kraften bakom universum. Och i takt med att jag skrev de här så liksom blev jag tvungen att utforska detta i mig själv. Så det var inte färdiga svar jag hade. Jag satte mig inte ner och liksom, nu ska jag dela min stora visdom. Utan skrivandet blev vägen till mitt eget inre vetande. Liksom.
Mm.
Så att det, skiftet kom sig ur en sorts inre nödvändighet, kan man säga. Mm. Livet sa att... Jag tänker lite på livet som vatten. Och helt plötsligt stod en stor stenklump i vägen. Och det blev en uppdämd kraft, liksom. Och jag kom inte fram den vägen som jag trodde jag skulle. Och så vips, plötsligt så liksom tar vattnet en annan väg.
Och det var ingen så här extern, du behöver inte säga så för var, men extern händelse som fick dig stoppa? Eller var det bara kreativiteten, du skulle någon annanstans?
Ja, jag skulle någon annanstans, skulle jag kunna säga. Sen kan jag ju i efterhand ha en massa konstruktioner kring det och... Det tog rätt hårt på mig, det här framgångslivet också. Ja, jag fastnade väldigt mycket i just prestation. Inte i själva skrivandet och det kreativa, men i allt runt omkring.
Jag
och att vara det. En person, liksom, att på något vis spela rollen av mig själv. Det där förstod jag inte då, men det kan jag efteråt se att det kostade mig otroligt mycket.
Jag förstår. Du hade känslan av förväntningar från andra. Vem är den här författarinnan som vi ska träffa nu?
Och förväntningar från mig själv.
Ja, ja.
Och sen att jag också, när man liksom tappar in i kreativitetens källa och känner att inspirationen flödar, så är det lätt att tänka att så här ska det alltid vara.
Nej.
Nu är jag rätt, liksom. Men vi guidas ju lika mycket genom stopp.
Ja, verkligen.
Att, det nej, du kommer inte fram här längre.
Ja.
Jag menar, jag tror att hade jag kunnat så hade jag nog fortsatt. Det fanns ju ingen egentlig anledning, yttre anledning för mig att byta karriär. Jag var ju otroligt framgångsrik.
Ja, precis.
Men jag fick lov att följa mitt eget flöde bara, och det tog stopp den vägen.
Men jag tänker att det är så många som kanske känner igen sig som lyssnar, att som har mattat ut sig, och inte mattat ut sig, men att det här med att spela en annan roll, att vara i, ja, man kan ha valt en karriär där det är en förväntan att man är på ett visst sätt. Jag tror att vi går igenom det så många, och att man lite tar sig tillbaka till sig själv under livets gång, att det är en del av processen på något sätt. Det känns så.
Mm. Ja, att hämta hem sig själv. Ja, sen tänker jag också att det behöver ju inte betyda att man har varit fel ute.
Nej.
För att det tar stopp. Utan tvärtom, det kan vara så att jag har gjort precis, jag har följt min... Det är det som är svårt, för att väldigt ofta är känslan av att jag har ju gjort allting rätt. Jag har lyssnat till mitt inre, jag har följt flödet, jag har vågat ta steg som kanske har varit obekväma då för min människa, liksom. Och ändå så blir det så här, ändå så hamnar jag kanske i en utmattning eller stöter på andra problem. Men för mig är det ett sätt som livet kommunicerar med oss. Och bara för att det tar slut, bara för att någonting tar slut, behöver det inte ha varit fel. Det är lite som en relation.
Nej.
Du kan ha levt i ett äktenskap. Och sen plötsligt en dag så älskar ni inte varandra längre och ni måste skiljas. Det betyder ju inte att det var fel.
Nej.
Att ni en gång i tiden, så att säga, blev tillsammans och levde tillsammans. Det var ju rätt då.
Mm. Men hur är skillnaden då att vara mera sann och att inte vara den här rollen?
Det är svårt att säga att jag är mer sann, för att jag var så sann jag förmådde där och då också. Men jag känner mig själv på ett djupare plan idag. Jag känner mer av mig själv idag. Mm. Jag kan väl säga att jag levde i ett ytligare skikt av mig själv.
Mm.
Och det var inte falskt, det skiktet. Men det var en mindre del av mig som jag hade tillgång till. Sen, på den här nya vägen, så har ju jag stött på enorma svårigheter. Det har verkligen inte varit en dans på rosor. Och jag tror också att vill vi ner i de verkligt djupa lagren av oss själva, då kommer vi få möta stora svårigheter. Vi kommer att behöva möta våra egna hinder. Så att säga, livet kommer att visa oss var vi sitter fast någonstans.
Mm.
Så jag bytte genre i mitt skrivande. Det ledde till otroligt stora liksom, yttre försämringar kan vi ju säga. Jag menar, mitt förlag vill inte ge ut de här nya böckerna. Min agent vill inte ha mig längre, vill inte liksom jobba med den typen av böcker. Mina läsare försvann. Jag tappade liksom över 90% av mina läsare till en början. Det var jättesvårt. Min man förstod inte vad jag höll på med. Vänner föll ifrån. Så att det var ju inte som att liksom, det stod någon sorts änglaorkester och trumpetade och sa wow, fantastiskt. Utan snarare tvärtom, så var det som att jag gång på gång fick frågan, är du säker på att du vill det här? Är du säker på att du vill det här? Och jag var tvungen att svara om och om igen. Ja, jag är säker.
Men alltså det är ändå nu, men jag förstår att det kanske inte är så, men jag upplever att det är något så här andligt uppvaknande här i Stockholm, att det är extremt många, alltså unga människor åtminstone, som har börjat intressera sig för andlighet och spirituell, jag menar, bara se hur yogan har växt och sådär. Känner du av det då? Positivt alltså? Känner
ja,
du
men
av?
Det gör jag. Jag tänker att jag liksom alltid har varit 10 år före min tid.
Jag var det
också när jag började skriva de här, vad ska vi säga, feel good romaner. Det var bara jag som gjorde det. Och nu är det ju liksom, dränks vi ju den typen av böcker som har blivit lite strömlinjeformade också. Och när jag började skriva om personlig utveckling utifrån ett andligt perspektiv, som man kan säga att det är ändå, eftersom jag tar in liksom immateriella saker, då var det ingen som gjorde det, och det var rätt märkligt liksom, och lite, wow, vad är det här? Och för mig var det väldigt viktigt när jag började skriva att jag inte ville hamna i någon sorts new age-fåra. Och precis. Jag vill inte heller liksom ligga i det religiösa. Så att för mig har det hela tiden i det här skrivandet varit en utmaning att försöka hitta ett språk som funkar för en vanlig människa. Alltså vi som då kanske inte upplever oss som religiösa och som inte trivs bland kristaller och änglar eller tycker att det är livets mening. Och ändå känner att det finns någonting större, någonting högre. Det finns någonting inom mig som drar och leder. Jag kan känna en sammankoppling med någonting som ligger bortom mitt förstånd. Och det tänker jag att det börjar bli ett lite mer allmänt uppvaknande kring. Som kanske unga människor, stött på många unga människor som söker. Också kanske för att det samhället vi har skapat är så bizarrt meningslöst. Kanske att unga människor tidigare än vad vi gjorde vaknar upp till att konsumtion inte är livets mening. Och vad är det då? Om man ser, vi ser vad det har gjort med vår planet. Så var ska jag söka mening någonstans? Om det inte är prylar och resor och kläder. Så jag hoppas att det är ett uppvaknande som inte bara är en trend utan som är någonting som leder någon vart också.
Jag tycker det verkar lite så på mina klienter som är unga. De har ett helt annat ansvarstagande än vad mina kompisar har. Som liksom får, ja, men som inte, de tänker kanske inte på shopping i första hand. Och har ett annat medvetenhet och följer sitt hjärta. Alltså inte på ett, som man har läst om, oansvarigt sätt. Utan ja, jag tycker verkligen. Jag vill i alla fall hoppas det. Och sen ser jag på mina barn som är 10 och 14. De är ju också så otroligt kloka. Så jag hoppas på den generationen. Alltså, är de här för att rädda planeten? Frågetecken.
Ja. Alltså. Ja. Precis. Ja. För mig så är ju uppvaknandet till en expanderad medvetenhet, och det är det begreppet jag jobbar med, medvetenhet, är förutsättningen för ett fortsatt liv på den här planeten.
Absolut.
Och det är också därför jag skriver mina böcker. Mm. Och i början kanske när man är ett andligt sökande eller ett uppvaknande eller man håller på med personlig utveckling så handlar det väldigt mycket om jag, min upplevelse. Mitt liv. Jag vill att mitt liv ska bli lite bättre. Jag vill må lite bättre på jobbet eller ha lite bättre... Ja, det är väldigt fokuserat kring jaget. Men om man fortsätter den här vägen och fortsätter den personliga utvecklingen så leds vi bort från egots, jagets behov och in i någonting annat. Vi får kontakt med någonting bortom egot. Och det är dit som jag vill leda människor.
Mm. Ja, det är bra det. Precis. Ja, det är ju verkligen ett bra varför på varför man jobbar.
Ja, och ser man då till egots, det oreflekterade jaget, egots värld, så är ju det den värld som vi har byggt upp. Det är egot som har byggt upp den här världen till stor del. Och den är inte hållbar.
Nej.
Den syftar bara till min behovstillfredsställelse just nu. Ja. Jag vill ha det här just nu. Och det spelar ingen roll vad det har för pris för andra eller för världen eller miljö. Utan jag vill det. Jag vill resa nu. Mm. Jag vill flyga nu. Jag vill köpa det här nu. Ja, men det spelar väl ingen roll. Alltså egot har fantastiska argument för sin sak. Så hur gör vi för att bryta oss loss från det och få fatt i någonting annat? Och det här är verkligen ingen liksom att jag ska utvecklas för att miljön ska bli bättre, men det blir en bieffekt av när jag börjar reflektera kring mina egna beteenden. För det som världen mår dåligt av mår faktiskt jag också dåligt av.
Ja, precis. Vi är ju, det är som allas utmattning är en reflektion, eller världen är en reflektion, eller vad säger man, en förlängning av alla utmattningar, så håller ju även Moder Jord på att matta ut sig.
Precis.
Ja, det är så sorgligt. Ja, ja, så att det är så viktigt att vi jobbar på oss själva.
Mm.
Men det var en tid, vad jag har förstått, som att du var kanske inte utmattad, men nära utmattning.
Alltså jag har varit så mycket utmattad i livet. Så det var, jag kan säga att min första utmattning hade jag när jag var 30.
Oj.
Så det är länge sedan. Mm. Och då jobbade jag med underhållning, media, jobbade på Sveriges Radio och Sveriges Television samtidigt med två produktioner. Jag skulle vara kreativ på båda ställena, jag skulle skriva manus, jag skulle hitta på saker. Och jag minns liksom första gången jag var med om det här, hur jag liksom kom till jobbet, var på radion. Jag gjorde de här jobben parallellt. Och så satt jag mig framför datorn och skulle börja liksom skriva en sketch. Och det bara kom ingenting. Och så började jag bara gråta. Och jag kom ihåg min producent och han blev väldigt obekväm. Liksom. Vad är det som händer? Och så du får åka hem. Liksom. Och så var jag hemma några veckor och så kom jag tillbaka. Och jag satt inte ens, jag tror inte ens vi pratade om utmattning då liksom.
Nej,
utan det var inte att man var trött eller någonting sånt.
Det funkar inte.
Nej, precis. Ja. Nej, men du behöver kanske vila lite eller liksom så. Så det var första gången jag var med om det. Och sen så hade jag min andra stora utmattning 2004. Då hade jag skrivit 4 böcker på 4 år. Och var så svårt utmattad. Jag hade sådana stresssymptom. Det var framförallt intervjuer då som gjorde mig så otroligt stressad. För det var någonting med liksom att förmedla bilden av mig själv via en annan människa. Mycket skriftliga intervjuer på den tiden. Mm. Därför jag älskar poddar.
Ja.
Men jag märkte att för varje intervju jag gjorde så behövde jag vila längre och längre. Först var det som att jag klarade inte av att göra någonting annat den dagen som jag hade gjort en intervju. Och sen var det som att liksom dagen efter också gick åt. Och sen var det som att det tog en vecka innan jag liksom kände mig på banan igen. Så att jag kan ju se i efterhand hur otroligt mycket varningssignaler jag fick. Jag gjorde ju bara roliga saker. Jag jobbade på radion fortsatt då. Gjorde humorprogram på radion också. Och skrev böcker. Och, hela tiden output.
Mm.
Ut. Producera, improvisera, vara kreativ. Så då blev jag sjukskriven ett år. Fortsatt att jobba under det året i alla fall. Skrev lite så här, ja, jag kan ju sammanställa lite gamla krönikor och göra en krönikesamling. Och det var ingen som stoppade mig, jag var ju min egen liksom. Mm. Det var ju ingen som gick in och sa nej.
Mm.
Så det var det 2004. Och sen så kom ju den riktigt, riktigt stora kraschen i samband med klimakteriet.
Första. Mm.
Då blev det verkligen en katastrof.
För klimakteriet.
Ja, började där. Och då hade jag liksom börjat, då hade jag bytt min bana. Jag hade börjat skriva den här trilogin om hjärtats väg. Och den var ju otroligt svårskriven. Alltså, om man läser den så ser man hur mycket de innehåller, de här böckerna. Och dessutom så hade jag ju fått... jag hade fått göra det här i motvind, som jag sa. Att det var ingen som stod bredvid och sa, ja, du gör det här. Utan det var bara min inre liksom, röst som sa att det är den här vägen jag ska gå. Och det, liksom, den här totala ansträngningen i kombination med förklimakteriet liksom, blev total katastrof. Jag blev jättesjuk.
Ja, vi ska nog inte växla upp under den tiden.
Inte.
Nej.
Och jag hade inte heller förstått stress.
Nej.
Alltså jag förstod inte stress. Sen 2017, då blev det så illa. Och det var ett sammelsurium av extremt långvarig stress. Klimakteriet. Som dessutom ökade på stressen jag fick. Hormoner för mina klimakteriebesvär. Och vi pratar inte om lite svettningar, utan vi pratar om total sömnlöshet.
Usch, liksom, i... fruktansvärt.
Ja. Och vad jag inte visste då var att jag tålde inte de här hormonerna, för de drev upp energin i min kropp. Så
att
i början blev jag bara liksom på och glad och uppåt. Och så. Och sen slog det där över i ångest. Svår ångest.
Nej, jag hade aldrig haft ångest. Varför? Och det är ju ingen som pratar kring såna här saker.
Nej, det var ingen som när jag pratade med min läkare och sa att jag mår så himla dåligt av de här. Nej, östrogen, det mår man bra av. Fortsätt att ta det. Och det blev värre och värre och värre. Och till slut hade jag så svår ångest dygnet runt. Som feldiagnostiserades. Ja, men du är deprimerad. Du behöver medicin mot depression och... Så till slut så satt jag med en sån massa mediciner och hela jag visste bara, nej men det är fel, det är hormonerna som är fel i kroppen. Jag blev förgiftad.
Usch.
Och det här höll i sig, det här svåra ångesttillståndet, det höll i sig i 4 år.
Oj. Ja, men gud. Och det är så oansvarigt av sjukvården. Jag blir upprörd när jag hör det
här. Och alla ville ju väl, ska man säga.
Men det finns ingen kunskap.
Men ingen kunskap om att ja, så här kan det vara. Och jag är en superkänslig person. Jag är en sån HSP deluxe-människa.
Jag med.
Du vet, jag blir påverkad om jag tar en halv Alvedon.
Ja, jag är likadan.
Och här var det så här, nej men det här är normaldoser, det ska du ha.
Mm.
Så allting, och sköldkörteln slogs ut under den här tiden av, på grund av den här stressen. Och det får jag ju leva med resten av livet. Så att det här var en väldigt, väldigt, väldigt svår period. Och jag dras fortfarande med följderna av det. Jag har ju fått lära mig under den här tiden väldigt mycket om stress.
Mm.
Väldigt mycket. Och idag har jag ju ett helt annat förhållningssätt till min kropp. Jag känner igen stress. Och för mig är inte det är inte ett lyxproblem att vara stressad. Det är inte så här, oh, jag är så stressad nu. För mig är det livsfarligt att vara stressad. Alltså, det finns inte utrymme att glida på den skalan överhuvudtaget.
Nej. Och det kan ju finnas i längden något positivt att du inte utsätts som många andra hela tiden bara så. Och jag tycker det är intressant det du säger med den här, när man är extremt, när man är högkänslig tror jag, eller att man ska vara försiktig när det gäller medicinering och sånt, för att man är liksom högkänslig mot allt. Och det är inte så lätt.
Du kan vara liksom känslig mot färgämnet i kapseln till medicinen.
Precis.
Och det där är väldigt svårt att få gehör för om man inte träffar turen och träffar en läkare som förstår att okej, en normal dos för dig är kanske en fjärdedel av vad det är för en vanlig person.
Ja, precis.
Det tog lång tid att avgifta kroppen från allt det här och att återställa balans i kroppen.
Fick du antidepressiva då?
Ja, men jag fick allt. Det var verkligen, och jag är ju en person som inte vill ta någonting.
Nej.
Men den ångesten går inte att jämföra med någonting. Och det var ju en kemisk ångest som var framkallad av att det var för mycket tryck i systemet. Och ingen förstod det. Och ingen läkare tog ansvar för det eller så. Men jag vill inte hamna i liksom ett beklagande över hur illa jag blev behandlad. För att samtidigt så var det här min väg. Och hur man än vänder och vrider på det, så var det jag som valde att ta de här hormonerna. Jag valde att inte lyssna på min kropp som sa nej, 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 det här mår inte du bra av. Utan jag valde att lyssna på en röst utanför istället.
Mm.
Och det ledde ju mig ner i ett extremt mörkt hålet, väldigt, väldigt djupt svart tillstånd. Och jag tror verkligen inte att alla människor behöver ta sig till den platsen. Men jag tror att vissa människor bara har den drivkraften från liksom själen att utforska även de djupaste lagren av vad det är att vara människa. Hur är det att leva i djup förtvivlan till exempel?
Mm.
Och kan man ta sig ur det? För mig blev ju det här tillståndet, eftersom det var det i så många år, så blev ju det samtidigt ett sökande efter vad håller mig i balans? Vad kan jag lägga i den andra vågskålen? Och en av de sakerna var ju att jag fick lära känna min kropp. Jag fick till exempel lära mig vad vila är för någonting.
Mm.
Jag hade turen innan de stängde vidare kliniken, antroposofernas klinik i Järna. Så fick jag vara där i 3 veckor. Och det jag framför allt tog med mig därifrån var att jag lärde mig att vila. Och det är så knasigt, för det tror vi väl att vi vet vad det är. Men att verkligen ligga ner på en säng utan att läsa, utan att lyssna, utan att göra. Och bara ligga och andas tills dess man känner att där hakade det liksom det parasympatiska nervsystemet in, det lugn- och ro-systemet. För att när du är i stress så finns det ingenting i kroppen som vill ligga ner och vara sysslolös.
Nej.
Utan du har ju så mycket
fråga.
Du har ju så mycket biokemi då som säger att nej, du ska springa, du ska göra, du ska agera liksom. Så det är helt artfrämmande att lägga sig ner då, och samtidigt är det enda som hjälper. Visst, man kan motionera och springa och sånt, men är du för stressad så kan du inte spä på systemet med ännu mer liksom stress.
Nej, och vi behöver varva med den där totala avkopplingen. Och den är svår, speciellt om det är något som gnager. Alltså det finns ett problem.
Mm.
Det är väldigt jobbigt att ligga med det där problemet över en på något sätt. Så att många undviker ju det här.
Mm. Och samtidigt är det intressant, för den typen av problem är ofta bara symptombärare. Vi kan till exempel ha ett problem med vår arbetsgivare, säger vi.
Mm.
Det är dåligt på arbetsplatsen eller någonting. Och all hjärnan är totalt tok sysselsatt med att älta detta. Mm. Hur ska jag göra? Och då säger han och då säger hon och då säger jag och då gör jag. Och man försöker dra upp olika strategier hur man ska göra och så. Men om man stannar med det här problemet och istället börjar ställa sig själv frågan, vad är det för känslor som är aktiva i mig just nu? Det kanske är känslan av att jag inte är lyssnad på, eller känslan av att jag är överkörd.
Övergiven.
Om jag använder det där gnaget till att försöka liksom förstå vad är det för känslor som är aktiva nu, och sen så börjar liksom ställa mig själv frågan, hur kan jag agera själv för att inte, kör jag över mig själv på något sätt? Överger jag mig på något sätt? Och så börjar jag fundera över, vad kan jag göra mot mig själv för att ge mig det som jag behöver i den här situationen? Mm. För så fort man hamnar i att det är min chef som måste ändra sig, eller det är min kollega som ska ändra sig, eller det är min man som måste ändra sig, då är vi ju fast i ett beroende av omvärlden. Och det skapar en otrolig stress.
Mm.
Därför att jag rår inte över min situation. Så att genom att hela tiden ta tillbaka det till, på vilket sätt kan jag ge mig vad jag behöver just nu?
Ja, det är jättebra. Och det är ofta den upplevelsen man har efter ett yogapass. Eller att man är påfylld. Helt plötsligt så försvinner tankarna om att man är jagad på savannen av sin chef. Eller någonting. Ja.
Eller att ligga och djupandas en stund. Och så bara känner man hur det rinner ur liksom. Precis. Sakta.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nu är ju du aktuell med boken 12 nycklar till ett magiskt liv. Jättefin bok och väldigt, jag som jobbar med samma sak som du och personlig utveckling och så, den är väldigt innehållsrik med mycket som man kan behöva för sin personliga resa.
Vad fint att höra.
Ja. En fråga i boken var hur tränar man sig till att upptäcka magi och kreativitet och mening?
Mm. Alltså den här boken då, 12 nycklar till ett magiskt liv, den är ju från min sida ett försök att sammanfatta allt det som jag har lärt mig på min egen resa de senaste 20 åren.
Mm.
Och för mig, undertiteln på boken är din guide till mening, inre rikedom och frid. För mig definierar det magiska livet. Att känna att mitt liv är meningsfullt och att det som händer mig har en mening. Vare sig jag uppfattar det, vare sig egot uppfattar det som bra eller dåligt, så kan jag känna att det finns en mening. Och inre rikedom för mig är ju att känna att jag har en rik tilldelning. Att jag är guidad och att det som händer mig inte av en slump. Att vara hållen, buren, guidad kan få mig att känna mig otroligt rik. En inre rikedom som inte har någonting att göra med hur mycket pengar jag har. Och frid är någonting som jag tror att alla vi människor längtar efter. Egentligen allt vi gör handlar om att vi ska få bli lugna inombords. Känn lugn, känna tillfredsställelse. Jag är där jag ska vara i livet. Och det är okej att det är som det är. Jag kan känna frid med det. Så att jag har försökt att samla då 12 nycklar, 12 råd för hur man kommer dit. De första, jag kan säga att när jag tittade i efterhand, det var inte så när jag skrev det, men i efterhand så kunde jag se att, de här 12 råden indelades som i 4 grupper med 3 i varje. Och de första 3 råden handlar väldigt mycket om att ta hand om sin människa, som jag kallar det. Mm. Alltså mitt mänskliga jag.
Mm.
Den första nyckeln är ju så till synes banal som att den heter ta hand om dig själv. Och det handlar om att men du behöver äta och sova och träna. Och omge dig med goda relationer, att ha goda relationer med människor. Och vi kommer inte undan den delen. Alltså många som man tänker, jag vill ha ett magiskt liv, det ska hända balla saker och att jag ska liksom få massa, det ska komma till mig på olika sätt och det ska vara synkroniciteter och det ska vara wow-upplevelser. Det är ofta egots inställning till magi. Men min erfarenhet är att allt börjar med människan. Jag kan inte åstadkomma någonting magiskt om jag inte mår okej, om jag inte ger mitt mänskliga jag fokus. Mm. Den andra nyckeln i boken är känn dig själv. Så att du behöver ta hand om din fysiska kropp. För det är det fordon som du ska ta dig genom livet med. Och känn dig själv går ju i princip ut på det som du gör när du möter klienter. Det vill säga att förstå sina beteenden. Varför gör jag som jag gör? Vad styr mig? Hur har min uppväxt påverkat mig, till exempel? På vilket sätt kan jag bli medveten om de här styrkrafterna och vända dem till min fördel istället för att de omedvetet tvingar mig in i jobbiga situationer?
Styr dig, ja precis. Det ser man ju ofta när det är sprunget ur någonting annat än vad personen agerar i en relation eller mot sin chef eller i ett jobb. Att det ofta är sprunget från kanske barndomen och man har liksom inte sett på det. Så det fortsätter styra en i all evinnelighet.
Precis. Ja. Och det här är ju en så stor del av det som jag säger då, att bli medveten. Mm. Jag behöver bli medveten om vad som styr mig.
Ja.
Och när jag blir det, ju mer jag förstår om hur min människa har formats genom livet, desto mer magi kan jag börja släppa in. Det är som att jag frigör mina inre krafter, för de hålls låsta i de här omedvetna beteendena. Att jag kanske till exempel alltid hamnar i dåliga relationer, eller att jag känner mig utnyttjad, eller jag kanske blir sjuk jätteofta. Så att när jag kan liksom lösgöra det som är mitt inre, det som jag skulle kunna kalla för själen eller det inre jaget, självet som C.G. Jung kallade det. När jag kan lösgöra självet ur det här jaget, egot, det är då som de stora förändringarna i livet kommer.
Mm.
Och dit vill vi. Och det jag är lite jobbig med i den här boken, det är att jag säger att vet du vad? Du kan det. Det är din födslorätt att uppleva magi, närvaro, mening, frid. Men du kommer att förmodligen att behöva göra vissa livsstilsförändringar. Jag har ju om de 3 första nycklarna handlar om just din människa, så handlar väl de 3 andra mer om din andliga praktik. Då har vi ge rum för stillhet, var i nuet och bejaka allt, acceptera allt.
Ja, det hade jag här i mina anteckningar. Acceptera allt, går det?
Vad är motsatsen?
Det är att leva i någon slags kamp om vad som inte är.
Ja, precis.
Men det är ändå tufft när man ska applicera det på sitt egna liv. Det är lite lättare att sitta som coach och säga till någon annan än att vissa saker är ju svårt att acceptera.
Ja. Men... jag kan ju säga då som var själv så väldigt svårt sjuk under många år. Det var ju inte som att jag satt... Och liksom bjöd in det eller så här, åh vad jag accepterade. Jag ville ju absolut ingenting hellre än att komma bort därifrån.
Mm.
Men jag upplever att livet höll mig kvar där. Jag fick inte lösningarna på det problemet förrän jag hade förstått vad det var i mig som jag behövde se. Och för min del handlade det om att jag hade levt ett liv utifrån prestation väldigt mycket. Och det var inga dåliga prestationer. Alltså jag var inte chef för något oljebolag eller jag sålde inte knark till 13-åringar liksom. Utan jag skrev böcker om personlig utveckling och jag gjorde bra saker.
Mm.
Men jag hade en drivkraft i mig som handlade om prestation. Och den körde mig i botten och det hade hänt många gånger.
Och är den sprunget ur att du vill att någon annan ska se dig? Eller varför, vem presterade du för, så att säga?
Ja, då får man ju gå tillbaka till barndom och så vidare. Och jag tror att i grunden handlade det om att känna att jag är värd något.
Mm.
Alltså att jag blir värd något genom prestationen.
Det är ofta det.
Och det kan vara sånt vi har med oss hemifrån, från våra föräldrar. Vi är ju också extremt... vår skola är extremt prestationsinriktad. Alltså så fort du börjar skolan. Jag minns det själv som att jag dog en smula när jag började i skolan. Jag är född sent på året också. Så att jag var 6 när jag började i skolan. Och det var, när jag tänker på det så var det lite som att en rullgardin drogs ner. För jag var en otroligt barnslig i positiv märkelse. Lekfull person, älskade stora fantasilekar, liksom ett rikt inre liv. Och sen började skolan och det här, så skulle man bara sitta stilla.
Så ser jag på min dotter lite grann. Hon sa häromdagen, för hon hade mött sin fröken från förskolan som hon hade. Nu går hon i 4:an, men ja. Så frågade den fröken, så här, skriver du lika mycket? För hon har till och med vunnit så här, tävlingar och allting. Hon bara, nej, för de gör inte det.
Nej.
Mamma, vi skriver inte på det sättet i skolan. Nej. Det är bara ja, nej, hit, dit och fakta.
Ja.
Ja, så himla synd.
Och, ja, men det...
ja, då ligger det djupt kanske på mig.
Jag har en historia, en vän vars son skrev också. Och hade lagt ner så otroligt mycket jobb på en skrivuppgift de hade. De skulle skriva någonting fritt. Han hade verkligen jobbat. Han hade tagit hem det och skrivit. Han kanske gick i 4:an eller något sånt där. Och när han kom tillbaka så var den enda kommentaren han fick. Det var att hans skrivstil var ful. Och vad händer med en människa när man...
Nej.
Ja. En liten avvikelse, men jag har inte jättemycket till övers för skolan. Nej. Även om jag vet att det finns eldsjälar och de är fantastiska.
Mm.
Men själva systemet skolan, och när jag började i skolan på 70-talet liksom, extremt formalistiskt liksom. Ja, okay. Individen fick inte plats och jag tror absolut inte det är bättre idag. Tvärtom, det är större klasser idag och... Så, ja, hur hamnade vi här?
Det var prestationen.
Prestationen.
Att det kom ifrån skolan.
Och... ja, det kom från skolan. Det kom också hemifrån kanske delvis. Jag hade väl en av varje förälder. En som sa, wow, du är fantastisk vad du än gör. Och en som sa,
Exakt. Ja. Det krävs så lite också för att man ska få... eller lite. Men alltså, barns... man får syn på olika saker hos sina föräldrar och det här prestationskravet det kan liksom vara en egen tolkning som man gör. Så man vet inte hur ens egna barn känner med det man signalerar ut till dem. Även om man försöker vara den här bra föräldern som inte uppmuntrar prestation och allt vad det är.
Jag träffade några bekanta som när de fick barn så startade de terapikonto till barnet. För de sa att vi vet att hur vi än gör så kommer vi göra fel.
Ja, verkligen. Verkligen, helt övertygad.
Hon får de här pengarna när hon är 18.
Gud vad skönt, det hade man velat fått.
Ja.
Men du tar ju upp flera olika nycklar. Och det finns en nyckel som jag är lite intresserad av. Det är det här att med skuggsidor. Vad menar du med det?
Men skuggsidor, skuggan är ett begrepp från Jung, psykiatern, som levde i 1900-talet. Han skapade det begreppet att de sidor i vår personlighet som vi tidigt lär oss inte är acceptabla i den familj eller i det samhälle vi växer upp i, de kommer vi att förtränga i oss själva. De försvinner inte, men vi stoppar dem undan från vårt medvetna. Och sen kommer den här skuggsidan att uttryckas på olika sätt genom livet. Vi känns inte vid den. Säg till exempel att girighet är en sak som det är inte acceptabelt att vara girig. Så då tränger vi undan det och så blir vi väldigt generösa människor och allting så. Men den här girigheten kommer liksom visa sig på olika sätt. Vi kanske blir väldigt aggressiva när vi möter människor som tar för sig på ett sätt som vi själva inte klarar av. För vi har ju lärt oss att det är fult att ta för sig. Så då projicerar vi den här girigheten då på en annan människa och så förtalar vi den och tycker att det är hemskt och så. Och den här girigheten, den där skuggsidan kan också dyka upp i våra drömmar. Och skuggsidor styr oss mycket, mycket mer än vad vi tror. Och en del av personlig utveckling, inre arbete, det är att få fatt i, att få syn på och förstå vilka mina skuggsidor är och försöka bjuda in dem. Jag har liknelsen med Törnrosa, sagan. Att när hon föds så bjuds alla feerna in i riket och de ska få ge sina presenter till barnet då, prinsessan. Det är en av feerna som inte blir inbjuden. Den 13:e feen får inte vara med. Och hon blir så arg, förnärmad, så att hon utdelar en förbannelse att när prinsessan fyller 16 år då ska hon dö. Och då lyckas de andra feerna då förminska det här till att hon ska sova i 100 år. Men det här är ett exempel på, för den 13:e feen var en ganska oskön typ, så alla var ganska lättade att hon inte skulle komma på festen. Bufflig typ, inte alls som de andra pastellfärgade, utan här var en svart med en svart spetsig hatt, väldigt liksom häxlik sådär. Och det där är ett exempel på hur vi trycker undan skuggan, vi vill inte ha med henne på den här fina festen där allt ska vara ljust och glatt, men hennes inverkan kommer att påverka oss i livet, den kommer på något vis att komma tillbaka till oss. Så lösningen på det är att jobba med medvetenhet, kanske i terapi eller i coaching eller på egen hand. Men att försöka införliva, bjuda in den där föraktade sidan som vi har. Och, ja, men, det kanske är ett enkelt exempel, men ja, jag har en sida som vill ha den största tårtbiten. Det kan jag känna ibland, ja, men, verkligen löjligt exempel, men om jag säger så, ska dela liksom en kaka med min man till exempel, då kan jag se till att jag får den största biten. Och det är superskämmigt för mig. Men jag försöker att erkänna det för mig själv. Ja, nu tog du den största biten, Kajsa. Nu såg du till att den blev din. Och så försöker jag möta skammen över det och säga att det kanske inte är den vackraste sidan hos mig. men den hör uppenbarligen till mitt mänskliga jag.
Mm.
Och kanske finns det rent av något evolutionärt med att se till att man fick mest mat en gång i tiden. Jag vet inte.
Precis, och skuggsidan kan ju vara den delen i en själv som driver en till utmattning också.
Ja.
Därför att den är så pågående och liksom den är obekväm och man jobbar emot den. Och att se den är ju väldigt förlösande och skönt att och jag, acceptera.
Ja, jag som jobbar med mina klienter väldigt mycket med drömmar. Och det är också en av nycklarna i boken att följa sina drömmar, att lyssna till sina drömmar. Nu pratar vi nattliga drömmar.
Nattliga drömmar, ja.
Jag vet ju också hur skuggan kommer fram och visar sig i våra drömmar. Faktiskt en vanlig karaktär som har dykt upp flera gånger i klienters drömmar. Det är att Persbrandt dyker upp. Förut var det Zlatan mycket. Men de som har blivit som kollektiva bilder av en viss typ av person, och det är sällan positiva bilder. Persbrandt kan vara liksom, han är girig, han gör reklam för spelbolag eller han är en bufflig typ, han har inte liksom så bra rykte med kvinnor och ja, och så vidare. Och så dyker de här personerna upp i våra drömmar. Och det är spännande, då får man liksom dröja vid dem och titta på dem, och kan man gå in och göra drömarbete och prata med de här karaktärerna. Det kan vara att du drömmer om en tjuv eller en mördare eller en prostituerad eller en tiggare eller någonting som vi kan ana har med din skugga att göra.
Mm.
Och i det fina med skuggan är också att när vi liksom bjuder in då den här trettonde fen eller skuggsidan och säga att du får sitta vid bordet. Jag älskar inte dig lika liksom förbehållslöst som jag önskar att jag kunde. Men du får sitta med. Jag är medveten om att du finns och du får vara en liksom med. Det är att det också ofta finns en otrolig kraft i den här sidan. Jag menar, ett typexempel är till exempel att sexualitet ofta är förträngd. Ligger i skuggan. Inte minst för kvinnor. Att det är fult att vara sexuellt utlevande eller ha en sexuell hunger, aptit liksom. Mm. Kanske inte lika mycket nu som förr, men då kunde det vara så här, usch, titta på den där slampan, kanske man blir då om man inte själv så att säga bejakar den här sidan i sig. Men i den här liksom sexuella aptiten så finns ju också en otrolig livskraft. Och att bejakande av kroppen och drifterna liksom.
Mm, jag fattar det. Ja, vad spännande. Vi har inte hunnit gå igenom hela din bok direkt. Och alla dessa nycklar. Men en sak jag bara vill säga är att jag gillar den här. Att du säger min människa. Jag antar att. Eller jag har tolkat det som du menar att liksom själen är en sak och kan titta på en själv som människa och hur man, och när man gör det, när man tänker så här, Caroline, alltså jag tittar på mig själv, min människa, herregud, tänker jag då gud vad du kämpar alltså ifrån med det andliga perspektivet, att titta uppifrån och bara, men gud, man får en distans från att sitta ihop, att istället separera och se, så får man en distans och kan få lite kärlek till sig själv.
Just det där begreppet min människa som jag började jobba med för många år sedan, och för mig var det väldigt befriande, och det är många som genom åren har sagt hur mycket det här har hjälpt dem.
Jag förstår det.
Att de, istället för att vi säger så här, min själ, så pratar vi om min människa, för då har jag automatiskt placerat mig i den större delen av mig som omfattar och omfamnar min människa. Och precis det du säger, att jag kan se att ja, men hon har sidor som hon kämpar med.
Mm.
Hon har fortfarande en vilja att prestera och vara duktig och bli omtyckt. Och hon vill fortfarande ha den största kakbiten och är rädd att göra bort sig. Eller vad det nu handlar om. Att vara sårbar på olika sätt. Och att jag kan se henne, bara det, att använda ordet hon istället för jag.
Och säga, ja.
Jag ser henne, jag ser min människa, jag ser hur hon kämpar. Jag ser hur hon gör sitt bästa utifrån de förutsättningar hon har.
Mm.
Och jag känner så mycket kärlek för den människa som jag är. Mm. Och jag kommer ofta tillbaka till det. Hur det finns en aspekt av oss som älskar oss precis som vi är. Vi kanske kan kalla det för det gudomliga i oss, eller Gud om vi vill se det utanför oss, eller Gud i oss. Men att det finns en sida som omfamnar och håller och älskar oss exakt precis som vi är, med alla våra brister och tillkortakommanden. Och all skam och all skuld och allt vi bär runt på som är så tungt.
Mm.
Och kan vi hitta och få fatt i den här kärleken, vilket är en del av det magiska livet, att bli medveten om att det finns någonting som kan hålla mig. Då är det som att allt det där läskiga och svåra och farliga och stressande, som att det liksom smälter. Det blir lite som en vampyr i dagsljus. Det smälter.
Ja.
Jag kan kanske till och med skratta åt mig själv ibland. Liksom ett kärleksfullt skratt. Att ja, men nu gör du så där igen.
Mm.
Det är okej. Du vet att du inte borde. Liksom, men det är okej.
Mm.
Du är en bra människa ändå.
Ja, det är fint. Fina ord och en bra vinkling på det. Hur, verkligen. Så jag tycker att folk att lyssna till det här och tänka på sig själv som min människa.
Ja.
Och att man gör sitt bästa. Ja. Tusen tack. Jag skulle kunna prata mycket längre och ännu mer om boken. Men om de som lyssnar är intresserade, var finns den? Den finns lite överallt.
Den finns överallt där böcker finns. Den finns en ljudbok och pappersbok och e-bok.
Ja, just det.
Och 12 nycklar till ett magiskt liv. Men
precis.
Vill man veta mer om mig och vad jag gör och vad jag erbjuder. Och jag gör ju också meditationer.
Ja.
Det finns mycket meditationer som ljudböcker som man kan hitta. Och
mm.
På min hemsida, kajsaingemarsson.nu.
Mm. Just det. Tack snälla för att du kom hit. Jättehärligt. Tack till dig som lyssnar. Sprid gärna podden. Tack för er som lämnat recension. Och tack för dig som gör det. Gå in och lämna en recension på iTunes. Eller där du lyssnar ifrån. Så scrollar du ner och lämnar en recension. Det gör så mycket för podden. Och att du sprider och pratar om podden. Det gör också mycket. Så tack ska ni ha. Tack för att du lyssnar. Och ha en jättebra vecka.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.